Vilken konstig vecka det har varit, på alla sätt och vis. Och vilka konstiga veckor vi har framför oss. Istället för att hockeyns hetaste tid skulle vara nu, så är det helt jäkla tomt. För att hjälpa er att fylla lite av den abstinens, så är det med glädje jag till VF Hockey välkomnar tillbaka en återkommande gäst i form av Sportbladets insider-reporter Hans Abris Abrahamsson.
Stort tack, om det var hedrande att få göra debut, så känns det ju än mer hedrande att liksom få chansen igen.
Ja, exakt. Då vet du att du gjorde bra ifrån dig. En gång, ingen gång och så vidare.
Ja, eller på något tunt med gäster kanske.
Jag sa det, att jag satte epitetet insider reporter på det. Jag tycker att det är ju ett epitet man framförallt mest använder i Nordamerika. Där kör de ju väldigt hårt med det. Insiders. Och jag tycker i Sverige, det finns tre jag tycker kan få ha det. Givetvis Mr. Maddock, och givetvis du, och givetvis Thomas Roos. Jag tycker det är ni som kan få förtjäna det.
Ja, oj. Ja, men då får vi tacka så mycket då. Det börjar bli hög medelålder på Sveriges insiders inom hockeyn. Jag vet inte hur det ser ut med återväxten riktigt.
Det är tur med, dock drar ner det lite i alla fall då.
Ja, exakt. Det gör han faktiskt. Mm. Fast han har varit med ganska länge.
Ja, exakt. Du, innan vi går på och pratar om hela läget där vi är. Debutgäster i VF Hockey får alltid vara med om en profilruta. Återvändande gäster gillar jag att göra en associationslek med. Och där tänkte jag att vi skulle göra en med dig lite lik den som jag, när jag poddade med Daniel Wiksten och Martin Johansson för någon månad sedan. Då gjorde vi att vi gick igenom SHL, lag för lag, i en form av en associationslek, där de då sa det som först dök upp i huvudet på dem. Och jag tänkte vi kan göra det då i form av att knyta någon slags rosett runt det som faktiskt hann avgöras innan det här kaoset vidtog. Alltså grundserien 1920. Mm. Så jag tänker, jag säger laget och du säger vad som ploppar upp i huvudet hos dig kring den här säsongen som har varit. Om det så var ett mål, en spelare, en tränare, en dispyt, en tabellplacering eller vad det än är. Det som först åker upp i huvudet på dig. Okej?
Okay? Mm.
Och vi kör dem i form av bokstavsordning bakifrån för att få lite omväxling på det. Så jag säger Örebro.
Robin Kovac.
Ja, du, den var inte så svår på dem, va?
Nej, det var den som dök upp först i alla fall. Jag tänker jag kör på den nu då. Vi kör bara spontant.
Yes, Växjö.
Ombyggnation.
Mm. Skellefteå.
Oj, den var lite svårare. Bättre än förväntat.
Bättre än förväntat. Mm. Rögle.
Cody Curran.
Malmö.
Så hände Mark, men det blir lite tråkigt med bara spelar där. Slitsam säsong. Kan man säga så?
Luleå.
Thomas Bulanberg.
Linköping.
Trubbigt.
Mm.
Ja.
Leksand.
Höga förväntningar som återigen inte infriades.
Mm. Oskarshamn.
Som förväntat.
Växjö, eller inte Växjö, HV.
Den var svår. Oj. Antingen kommer direkt eller också blir det svårt. HV. Ja, den är svår.
Är det kanske det?
Ja, jag säger så här, alltså, fortfarande, jag vet inte vad jag har HV. Jag vet fortfarande inte.
Alltså, det kanske är det som är grejen. Ja, du hittade ingenting. Så att,
det säger en del. Negativt, alltså, det är vägskäl.
Ja, men exakt. Ja. Färjestad.
Färjestad, då måste jag skärpa. Gustav Rydahl får det bli.
Frölunda.
Tungviktare i gungning.
Djurgården.
Ojämnt.
Och sen Brynäs.
Nytt kaos.
Ja, titta. Det är ett lite roligt sätt att göra det när det inte behöver vara de mest eftertänksamma analyserna, utan det som verkligen bara dyker upp. För det kan ofta säga ganska mycket som till exempel på HV.
Ja.
Så sett att. Men det är, ska vi säga, att ett återkommande tema. Alltså, Luleå vann ju serien och gjorde det ganska tydligt. Vi har några lag i botten som väl var bottenlag ganska stor del av säsongen. Men annars så känns det som det är ganska många lag det har pendlat kring. Så sett.
Ja, jag har ju varit inne på det där lite grann tidigare, att det känns som att nu var ju Luleå lite överlägset i år, måste vi ändå säga då, men att den här toppen har blivit mera utjämnad på något sätt, att du kanske inte har de här två, tre lagen som går ifrån, utan att det är väldigt jämnt där mellan plats 1 till 8, eller 2 till 8 kan man säga. Det är nog ingen tillfällighet att det är 7 poäng eller vad det var som skilde mellan 2 och 8 där, utan att det är
Nej.
det, och som du säger, pendla mycket mellan de här lagen under säsong. Framförallt det är ju Luleå som har hållit en ganska tydlig kurs. I övrigt så har det ju svajat en hel del på många håll. En hel del beroende på skador och lite andra faktorer som har spelat in.
Exakt. Tänkte jag ska, vi kan dyka ändå ner lite mer på några av dem du sa. Du sa Växjö ombyggnation. Är det det som håller på eller behövs?
Ja, alltså det som håller på, tänkte jag först, dels den som var inför säsongen, men även den som var under säsongen. Så det känns som en dubbel ombyggnad där, för de bytte ju ut stora delar av sitt lag inför den här säsongen, och sen så kom man ju på att det inte var tillräckligt bra och gjorde en hel del förändringar under säsongen också. Så att det känns som att de har fått jobba en hel del på att få ihop den trupp som man kan känna sig nöjd med.
Hur mycket tror du kommer röra sig även till nästa?
Ja, men det kommer nog att hända lite grann. Nu har väl de gått ut med, eller gått ut, men det är väl Robert Rosén ska ju in där. Och så, samtidigt har jag suttit och tittat lite grann på truppen, och det är inte så där vansinnigt mycket platser att fylla. Samtidigt så är det väl lite så här frågetecken runt det här med Marcus Davidsson, Jakob Forsbacka Karlsson. Alltså sådana man har förväntningar på som inte riktigt blev någonting. Hur kommer man komma gå vidare med dem, eller hur kommer det att se ut liksom där? Så det är väl möjligtvis det här, men tittar man på Växjös trupp i stort, vilket jag satt och lekte med här häromdagen, så är det inte många platser kvar. Det är någon backplats egentligen att fylla, va? Men i övrigt så börjar det bli, så är det ganska fullt om man tittar på att de här Davidsson och Forsbacka Karlsson och så blir kvar då.
Ja, men exakt. Och det tycker jag är ett generellt tema när man tittar över SHL. Jag satt och gick igenom lite trupper i SHL för någon vecka sedan, när jag satt och försökte lägga lite pussel med Färjestad och vad som komma skall här. Vi ska gå djupare in på Färjestad sen, men för 2 år sedan, när man värvade spelare, så gick man väldigt hårt på etablerade svenska spelare. Det var ju det året Jesper Olofsson, Linus Johansson, Daniel Wiksten till exempel kom. I fjol kom det ganska många av de största värvningarna utifrån, vilket betydde i ett fiasko i ett fall och jätteanpassning i 2 fall. Med Blam och Måsik och fiasko och Leskinen. Jag satt då och tänkte, det är inte ologiskt om Färjestad försöker gå tillbaka lite till det spåret de hade innan, att snarare försöka leta mer i Sverige. Och det kan vi väl, vi kan gå in återigen på dem lite mer senare. Men när jag då satt och kollade runt i SHL-lag så bara, alltså, det finns inte så mycket. Det är inte så mycket med utgående kontrakt som liksom kan vara, som känns spännande. Utan det mycket var kontraktsbundet eller ja, kanske inte SHL-klass.
Nej, men så är det ju. Jag också gick igenom truppen, och det var lite, det som överraskade mig mest var nog att det var så pass mycket klart i så många lag. Det är Oskarshamn då som har väldigt många utgående kontrakt, men
ja,
tittar jag
just
på de övriga så hade jag inga större problem att sätta ihop fyra, fem redan nu med någon enstaka lucka här och där. Men väldigt många spelare med kontrakt i SHL. Det förvånade mig faktiskt att det var så pass. Det är ju sällan man sätter sig den här tiden på säsongen och går igenom alla lag. Vi brukar ju pytsa ut dem eftersom de åker ut i slutspelet och så, va? Men nu fick man verkligen, ja, att det var ganska lika av alla lag. Och, så att det, sen kan vi komma tillbaka till Färjestad, för det, man kan väl ändå se ett mönster. Vi kan gå in på det senare.
Ja, men
jag
exakt.
Tycker ändå att jag ser ett mönster i deras sätt att tänka den här säsongen, eller till nästa säsong.
Ja, men absolut. Du, jag tänkte slå ihop två lag med lite kommentarer som du sa. För du sa slitsam säsong på Malmö och du sa kaos på Brynäs. Och nu kanske du förstår den gemensamma nämnaren jag har mellan de två. För det ser väl ut att det är Peter Andersson som är på väg in i Brynäs som ny huvudtränare.
Ja, det är väl, det ser, verkar ju så. Mr. Maddox, som du nämnde tidigare, brukar ju ha väldigt bra koll på Malmö, inte minst.
Ja.
Och går han ut med de uppgifterna där, så då känns det som att det är klart. Mm. Och ja, spontant så är det väl en jackpot till Brynäs. Det är ju inget att snacka
om. Du är på i det spåret.
Ja. Mm. Nej, jag är helt övertygad om det. Nej, därför att det är precis det de behöver nu. Han kommer inte att vinna SM-guld med Brynäs, men han kommer ju definitivt. Och han står ju för den stabilitet, grinighet, noggrannhet som precis det de behöver nu. Och jag tittar ju också på hur ser tränarmarknaden ut, vilka alternativ finns.
Mm.
Och då är ju för mig att Brynäs lyckas få Peter Andersson i det här läget, det tycker jag ska, det är jackpot för dem, och det ska de vara väldigt, väldigt, väldigt nöjda med. För jag menar, hade han tackat nej och gått till Schweiz, vilket jag inte uteslöt alls, så vet jag inte riktigt var de skulle ha vänt, om jag ska vara helt ärlig, för att de vill ju ha ett...
Ja, de är i sånt stort behov av ett tungt namn, känner du?
Ja, framförallt ett noggrant namn. Det faran var väl att ta ett namn, ett tungt namn som har figurerat runt. Vi behöver kanske inte gå in på något namn här, men det har ju varit några ESL-klubbar nu som har gått runt lite grann, och det tror jag inte alls var vad de behövde, men just Peters profil tycker jag passar helt, helt perfekt i det här läget. Så det är bara att gratulera. De är ju så pass illa ute, så att det handlar ju om att verkligen bara gjuta grunden på något sätt, få ett fundament att stå på. Där tror jag Peter är väldigt bra lämpad för det, om man nu orkar liksom kräma på som man har gjort där i Malmö. Men det är ju lite den, det är ju den operationen som måste till i Gävle också, för att
för jag har, när jag har pratat om Malmö sista åren, så har jag vänt mig lite mot, jag har tyckt att det har funnits ett väldigt tydligt golv i Malmö att stå på. En tydlig byggnad, men taket har varit ganska lågt också.
Ja,
jag har känt att det inte liksom, det har inte funnits möjlighet att flyga till månen med Peter Anderssons Malmö.
Nej.
Och då har jag vänt mig lite mot vad ska fansen då drömma om? Hur säljer man in ett förstår du, något så osexigt som en liten placering?
Och du har ju en poäng där, men om man då väljer, vad är alternativet? Ja, får man ytterligare en chans att undvika kval om man fortsätter som man har gjort nu, och för att det är en sak att plantera en idé om att spela en positiv och rolig hockey och sådär, det är en annan sak att genomföra den, och det har man väl blivit ganska bryskt påminna om den här säsongen, att det är inget som gör sig själv, och nu står man i ett läge, tar man ett fel steg till nu, ja då kan det vara kval nästa gång. Jag var inne på det, tror jag, i vår podd där, att hade Björklöven gått upp i år på bekostnad av Oskarshamn och Leksand hade haft ett år till nu i SHL här, då börjar det bli ganska tajt där nere med vilka två lag som ska kvala, va? Och hade Brynäs kört ytterligare en runda på det här sättet man gjort de tre senaste åren, då tror jag det hade varit jätterisk för dem att komma ner. Så fansen får väl tycka lite vad de vill, men nu handlar det mycket om att rädda klubben och försöka sätta ett fundament som gör att man är ett SHL-lag även inom ett, två och tre år. Liksom. Det är det handlar om, tycker jag i alla fall.
Har man inget golv så kan man inte fundera på taket.
Nej, och det är ju precis så som jag har, som du säger. Det är ju precis så jag har känt också. Jag tror inte Peter Andersson hade varit någon bra coach för Färjestad i det här läget, exempelvis. Va? Eller för Djurgården kanske. Men samtidigt så tror jag också att Peter har haft ett mission där nere lite grann, som Björn Hellqvist inledde, att man ville liksom få bort den här glidastämpeln över Malmö. Så man har kört ganska hårt. Man har ju dragit till absurdum nästan med det här att Malmö har gått från värsta glidarklubben till den kanske mest strikta och hårt jobbande klubben nästan i hockey-Sverige. Och det tror jag har varit en medveten strategi. Jag är inte så säker på att Peter Andersson i grund och botten är en superdefensiv coach.
Det var den frågan jag ville ställa till dig. För att det är klart att Man måste väga in många parametrar när man bedömer det, och i Peter Anderssons och Malmös fall så har ju ekonomin varit en väldigt viktig parameter de senaste åren. De har varit tvungna att göra plusresultat sett till elitlicens och så vidare.
Ja, nej, absolut, så har det varit. Sen är den första att hålla med om att man har det som har fällt Malmö lite grann är just den här oförmågan att kunna i det här hårt jobbande kollektivet även på, liksom, få fram de här spetsspelarna. Jag menar, Emil Molin fick ju inte alls till det där nere och gick in och är en av seriens bästa powerplay-spelare. Nu var han skadad och lite sånt där nere, men jag tycker att man, det är inte bara han, utan det är fler spelare. Komarek försvann ut därifrån. Meyer har ju inte fått någon utveckling egentligen den här säsongen, och lite sådana spelare, det är där man har haft sitt problem.
Mm. Ja, Daniel Saar lämnar väl också innan kontraktet.
Ja, precis. Liksom. Ja, och så vidare. Och det vet jag att det har varit lite gny runt det där i klubbledningen, att man tycker att det har varit för att man inte har fått ut av de spelarna som man ändå har köpt in då för att kunna vara det, så har det liksom inte, de har försvunnit ut bakvägen ungefär. Sen vet ju vi som har följt Peter Andersson som spelare att han var ju väldigt spelskicklig spelare, och jag tror att han har spelet i sig, och jag tror att han inte är någon ultra defensiv coach, men har väl liksom fått den rollen lite grann, och du får bra betalt för det, så är det också, det ska man ha klart för sig, att den typen av spel får du bra betalt av i grundserien.
Mm. Ja, men absolut. Du, sista lilla stickspåret vi går in på då, du sa Frölunda en tungviktigare i gungning. Det var lite för intressant för att inte dyka in på. Vi skulle säga att, vad är det? 6 poäng upp till andra platsen eller någonting de slutar på. Men trots allt så missade de ju kvartsfinalsplats direkt. Missade topp 6-plats. Vad tänker du kring Frölunda?
Ja, alltså, i det stora hela inte så orolig. Däremot så var man, tycker jag, i rejält gungning i slutet av den här säsongen där man inte alls fick till de 7:e plats, oavsett om det skiljer 1 poäng eller 7 poäng som den är upp till andra platsen, det är ju ett jättemisslyckande. En klubb som har varit 2 eller 3 konstant under Rönnbergs ledning, och kanske de flesta tippade skulle ta seriesegern i år till och med, och då blir 7:a, så att det var ju lite frapperande att se hur jag tittade ganska mycket Frölunda sista tredjedelen där, och jag tyckte inte man hade skickligheten riktigt för att avgöra matcher. Jag tycker att man blev nedjobbad i många matcher. Jag såg den där sviten där med Rögle borta, Färjestad borta, Brynäs borta tror jag det var där, och det fanns inte det där. Så när det inte funkar riktigt spelmässigt så ska ju Frölunda, den typen av lag har man ändå, att man ska kunna gå ner och jobba hårdare än motståndarna. Men det klarade man inte i något av de här 3 tillfällena, utan man blev nedkämpad också, tävlade inte tillräckligt hårt. Jag tyckte inte att det fanns den där dynamiken i gruppen som man hade ett året innan.
Nej. Och där har vi väl jag har det senaste året varit inne och pratat mycket om cykler i svensk hockey. När man inte är högst upp i näringskedjan så kommer alla lag ha cykler där. Vissa år får man bättre lag, vissa år får man sämre lag. Och nu vet vi väl att Ryan Lesch har ju definitivt sagt att han lämnar. Rakhshani ska väl bort, Fagemo kan vi väl tro är i Los Angeles nästa år, Moverare lär väl vara lika så på andra sidan Atlanten nästa säsong. Det är ganska mycket offensiv spets i det där bygget som ändå kommer att försvinna den här gången.
Så är det. Samtidigt, jag satt och lekte med Frölundas lag också här, och det är klart att det behöver fyllas på med kanske en topp 6 forward och en, eller ja, nu räknar jag in Morsak som klar, de 2 med honom där. Mm. Men så tror jag att Frölunda kommer att ha det blev nog lite obalans i år också. Det har varit nog lite för många som ville vara med där, men man hade 6 centra, man hade Lash och Sundström som jag tyckte det funkade inte alls mellan dem när de spelade powerplay ihop. Det kändes som att det var lite för trångt för att ha båda på något sätt. Så att jag tror att man är ute efter en liten. Nu blev det ju att både Sundström och Lasu kom hem samtidigt. Joel var kvar, Lash var kvar. Det blev ingen bra balans. Sen tycker jag också att
de i princip tackar väl nej till Elias Andersson. Det säger en hel del om vad mycket folk de hade offensivt.
Ja, exakt. Och backsidan tycker jag att man gick bort sig på. Det måste jag säga. Och det berodde ju också på att man hade en väldigt dyr forwardkedja. Vilket gjorde att man var tvungen att spara på backsidan. Och den tror jag inte hade räckt till ett SM-guld, om jag ska vara helt ärlig, som den såg ut där. Utan det tror jag också är en lärdom som man har dragit där. Och nu får man ju lite mer, som du är inne på. Du har både Lash och Rakhshani som försvinner bort där. Och i alla fall en av de lönerna tror jag man försöker lägga på en back nu. Man har ju värvat ungt där med Filip Johansson vet jag är klar och Mattias Norlinder ska väl vara klar, jag förstått det som. Så där har man ju gjort bra smarta värvningar till billig peng. Så att nu tror jag väl att det är ett toppnamn man är ute efter på backsidan där. Plus en topp 6 forward. Lucas Raymond är också en sån exempel på, ja, det inte riktigt funkade för Frölunda. Det fanns inte riktigt plats att spela in honom. Och, Det var lite obalans i lagbygget, och så kan det ju också bli vissa år. Det har ju hänt i Färjestad också någon gång att det, ibland kommer det hem för många.
Exakt.
Jag tror på sikt så tror jag, alltså, jag är inte orolig så för Frölunda. Det är Roger Rönnberg, han kommer och han jobbar ju till han hittar en lösning, va? Så att det kommer han att göra den här gången också. Det får vi väl se lite grann om man får ny assisterande ytterligare igen. Det, nu då. Det ryktas ju om att Stråle ska till Brynäs. Då har man bytt ut Lundskog förra året. Där.
Exakt. Ja, pengar vinner alltid i längden, och pengar är ju från en av de klubbarna som har i Sverige. Så att det ser nog just ut så sett. Kan vi väl säga.
Ja, absolut.
Då lämnar vi associationsleken som höll på ett bra tag. Och det är helt omöjligt att prata utan att prata om det. Alltså jag ska bara backa en vecka i tiden. För en vecka sedan så mötte Färjestad Linköping i vad som blev sista hemmamatchen. Det är en vecka sedan, det känns som det var 3,5 månader sedan. Efter, på den matchen, det var 7,500 att titta på den, ska jag säga, för övrigt, vilket också bara känns absurt just nu att det var det. Efter matchen, vi i media fick inte gå in i omklädningsrummen som vanligt, utan man höll en presskonferens ute i gången under ståplatsläktaren. Och när Bert Robertson kom ut och skulle hälsa på Johan Penneborn, så gjorde de den här armbågsbampen med varandra som många har hälsat på slutet här. Och jag vet att Bert sa någonting i stil med, och jag klandrar honom inte för det här, men han sa något i stil med, alltså det är helt sjukt det här, det har ju gått överstyr. Så han.
Ja,
till
det,
Johan. Ja. När han gjorde den armbågshälsningen. Det är en vecka sedan.
Ja.
Och sen dess har liksom en omgång spelats utan publik. Ett slutspel skjutits upp och ett slutspel ställts in. Förstår du vilken dag det är och vad som har hänt och hur, alltså, hur mår du?
Ja, nej, men alltså det har ju varit en känslomässig berg- och dalbana. Det har det varit. Alltså, det, man har inte riktigt förstått vad som har hänt egentligen. Man har ju liksom gått och förberett sig för det här. Det är det här som ändå ger energi när slutspelet börjar. Man ligger ute på vägarna, man är i arenorna, träffar hockeyfolk och sådär. Och så blir det ingenting. Och samtidigt så ska man ju väga det här mot allt annat. Mycket större saker som händer ute i världen med det här, så blir det ju ganska fjuttigt att gå och liksom tycka synd om sig själv över det. Så att det har väl varit... Det har väl gått lite i vågor. Ena dagen så har man väl tyckt att det var det minsta saken i världen att vi inte spelar hockeyslutspel, och nästa dag så kan man väl sitta och sakna det väldigt mycket och känna att är det nästa som händer 52 grundserieomgångar till i september. Så vi kan inte göra så mycket annat än att gilla läget.
Nej, och jag har hela tiden sagt när jag har pratat med folk här de senaste dagarna att man i det läget som är, så måste man ändå på något sätt kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att det måste få vara, alltså det som så många hockeysupportrar bryr sig om så mycket under så stor del av året, och det som alla spelare bryr sig om och kämpar och sliter, spelare och tränare kämpar och sliter för så länge under året. Det måste ju man få vara ledsen över. Även fast det finns en större fråga i världen som givetvis är på mycket, på ett helt annat plan. Liksom. Man måste absolut kunna få känna både och. Liksom.
Ishockeyn är ju mer än bara sporten och pucken, och det är ju ett sätt att träffas också och umgås. Och hela den sociala biten försvinner ju bort då från människor. Och det är klart att det måste man ju få vara ledsen över, och att inte kunna träffas på det sättet och leva ut sina känslor och allt vad det innebär.
Det vi ju nu vet som sagt är att det blir inget slutspel, säsongen är över så sett. Hockey-VM är inte inställt, va? Än.
Nej, men jag räknar nog med att det kommer besked kanske redan idag om att det är ett över, och det jag kan inte se på något sätt att det ska gå att genomföra det, och vilka ska komma dit. Det är inga spelare som damma igång efter 2,5 månaders uppehåll, för NHL tror jag väl har svårt att se också att det kommer igång där borta, även om de kommer nog att dra på det så länge det går.
NHL-möjligheten de har i alla fall är ju att de ska inte igång med nästa säsong i augusti. Utan nej. De har ju någon månad till där att plocka av sommaren så sett.
Absolut.
Så vi får väl se vad som händer där. Men det, så där vet vi. Hur, visst, förbundet när de gick ut nu, jag ska villigt erkänna att jag... Men vad sa man exakt om uppflyttning, nedflyttning i beskeden man gav? Ingen rörelse, eller hur?
Ja, det var ingen rörelse kort och gott. Mm. Då kan man säga det. Det serierna ska se ut som de gjorde när den här säsongen startade.
Vad tycker du om beslutet?
Jag kan förstå det. Och det var som jag sa, att det finns väl inget bra beslut att göra det här. Jag har all sympati för Björklöven framför allt, måste jag säga, som gick mot storkätten. Jag kan tycka att slutspelet är ändå lite lyx och flär. Det är jättetrist att de inte får spela det. Men det blir på en annan nivå. Men just den här sportsliga kvalifikationen, den tycker jag slår hårdast ändå för de här klubbarna. Jag vet hur svårt det är att få till den där perfekta säsongen. Björklöven var på väg mot den perfekta säsongen. Och det är inte bara att upprepa nästa år igen. Utan det är så mycket som ska fungera med allt från värvningar till skador till sjukdomar. Till, alltså allt vad det är för att få till det där så pass bra som man nu hade skaffat sig i utgångsläget. Så de lider jag otroligt mycket med. Plus att några andra klubbar i Allsvenskan där också. Mm. Det är väl där jag framförallt lägger min empati.
Mm. Exakt. Ja, men det är klart att ett lag som... Om jag pratade med Marcus Nilsson här förut och han var sjukt bitter. Han var inte deprimerad, men inte långt därifrån över det. För det är klart att han såg ju en möjlighet till en guldchans. I hans fall också innan han dessutom lämnar. Ska ju inte underskattas. Som försvann liksom. Men det är klart att ett lag som går in i ett slutspel har ju ändå mer att vinna. Och inte lika mycket att förlora än vad ett lag som kvalar uppåt har att förlora. Alltså,
Nej, jag håller med. Jag har all respekt för Färjestad och inte minst Luleå och de här också på väg mot en väldigt perfekt säsong och verkligen bara skulle släppa loss det sista här nu och inte ens få chansen att göra det. Men de får nya chanser på något sätt. Va? Det blir samma för alla, samma förutsättningar för alla här nu. Men Björklöven, ja, får de behålla, mycket får de behålla av sitt lag och så ska värva nytt. De ska gå igenom allt det här igen och förhoppningsvis då stå rustat om ett år igen. Men det är maximalt oflyt att det blir så här för dem. Och
det finns väl egentligen bara två inom citationstecken vinnare och det är väl Linköping och Brynäs. Alla hamnar på deras intäktsnivå.
Ja, jag skulle väl kanske väva in Oskarshamn och Leksand där på något sätt också.
Jackpot för dem hade ju varit att kvala och hänga kvar via kval. Ja. För då är det ändå några miljoner till in.
Så exakt. Mm. Men jag tror nog att de gärna offrar de miljonerna för den risken som det hade varit. Inte minst Oskarshamn tror jag det var haft hemskt tufft mot Björklöven.
Men Mr. 100% Per Jonsson går in och räddar ett lag kvar igen.
Ja, och Roger Melin också. Ja, just det. AIK kvar. Han får till det. Han befinner sig på lite olika sätt.
Vad känner du det här som har pratats om? Och jag vet, vissa andra sporter har väl inte riktigt bestämt sig kring fall det ska utses en mästare. Till exempel basketen gjorde väl det förresten.
Lite osäker, var det svensk basket eller?
Ja,
jag är lite osäker på hur de gjorde det.
Ja. Ja, men det har ju pratats i alla fall. Jag vet att i innebandyn så var Faluns storstjärna Alexander Galante Karlström var ute och bara, klart vi ska vara vinnmästare. Vi har ju varit bäst under säsongen. Alla andra, men vadå då? Vad gnäller de? Då skulle man ta med poäng under säsongen då. Vi var ju bäst. Mm. Tyckte att det är klart de ska vara mästare. Vilken fot står du på där?
Ja, jag står otroligt mycket på den foten som säger att slutspel och serie är två helt olika saker. Jag tycker inte att det på något sätt ska ske per automatik att den som vinner serien också ska få lyfta lemattpokalen och bli svenska mästare. Nej, för mig går det bort. Jag tycker det är två olika saker.
Du har ju spelat i Norge, har vi pratat om när du varit med. Och visst, där är det väl seriesegrar en ganska stor sak. Och sen är det nästan, man särar på dem mer i tanken, va?
Ja, det var ju så tidigare. Sen under tiden jag var där så tyckte jag att slutspelet blev liksom större och större. Och det var ju det som vi, alltså som spelare så är det ju slutspelet. All jättekul att vinna serien och det står för att man var bra över tid. Men betyder ju ingenting, tyckte jag, de två år som man förlorade
men
slutspelet.
Men nu tror jag förresten jag blandar ihop, för jag tror att det är handboll i Norge jag har skrivit om i det här fallet.
Ja, det kan vara.
Där
ja.
Vet jag, för det var en värmländsk kille som var proffs i Norge, Leo Ojala. Och han pratade om det, att alltså vinna serien var större än slutspel i handboll i Norge. Så sett. Det är nog där jag får det. Men det kanske har funnits generellt i norsk idrott överhuvudtaget, att man hade en annan syn på det.
Ja, slutspelet var väl inte så stort. Det var ju som i Sverige på 70. Det var ju fyra lag, tror jag, från början. Ja, kom dit. Sen blev det några fler, så att slutspelet var ju inte så där gigantiskt. Det blir ju större också ju fler lag du får med, och ju fler omgångar, bäst av sju och sådana saker, så känns det som att det då växer också slutspelet i värld att vinna. Ju tuffare resa det är väl Stanley Cup ett bra exempel på, ju mer värt blir det på något sätt. Och nej, jag kan säga från mitt eget spelarperspektiv, så var liksom guldet att stå där och vinna sista matchen för säsongen, det var allt.
Det var allt.
Ja, det tyckte jag faktiskt, även om det var undergrund, så är det naturligtvis av hjärnet och ville vinna den. Det är ingen snack, men som sagt, väldigt lite, väldigt få kommer ihåg vem som hade vunnit serien när pokalen delades ut.
Precis. Alltså, när jag har funderat kring det också, och i min värld så tycker jag att man på något sätt devalverar värdet av framtida slutspel om man i år skulle dela ut ett guld.
Ja, och man måste ju inte ha lösningar på allt. Alltså ibland får man bara acceptera att men nu är det så här, slutspelet är inställt. Vi kan inte kora någon vinnare. Man måste bara kunna köpa läget och gå vidare på något sätt. Det blir ju inget bättre för att vi hittar på någon halvmesyrslösning. För jag menar, Luleå, jag hyllar dem stort. Alltså, grattis, bäst i Sverige i år. Ingen snack om saken. Ni vann serien, och det är ju... Men jag tror inte ens de skulle vilja ha, för det blir ju, man får ju en pokal för något man inte har gjort då. Och det tror jag de känner själva. Jag har inte hört några stora protester där uppifrån, om jag ska vara ärlig heller, utan jag tror att de är nog väldigt stolta och nöjda med det de gjorde i serien, och sen inser de också att de inte vill, jag menar, det har de ju fått hört resten av sin existens säkert då också, att det där andra gulden i vann, det var inte ens ett guld.
Precis,
liksom,
så att, däremot, säg att grundserien hade dragit slut efter 50 omgångar, då hade jag tyckt, och att Luleå hade i det läget lett serien med 5 poäng, då tycker jag de kunde ha utsett till seriesegrare, även fast det inte hade varit. Det tycker jag har varit en annan sak, har fått den där miljonen för serieseger och så, det hade jag tyckt varit helt okej.
Absolut, det köper jag rakt av också, så det tycker jag.
Ja. Du, ja, som sagt, jag sa att det har hänt mycket på en vecka, och idag, tisdag den 17 mars, skulle jag egentligen ha haft en livepodd med många av er som lyssnar på Pitchers, och det skulle ha varit tävling. Vi skulle bland annat ha haft final i den tävling som Christer och jag har haft här hela säsongen, delat ur finalbiljetter. Dennis, alla som lyssnar kanske inte vet, men det var 16 stycken, tror jag det blev, finalister det sist, som förra veckan gallrades ner till 2 personer, Kalle Fröjd och Ulf Reiman, som tog sig vidare till slutfinalen. Så Ulf och Kalle skulle idag ha mötts i en sista final på Pitchers. Men det har blivit uppskjutet. Det kommer komma något avsnitt till, och tanken är att försöka få till finalen där. Men det har varit lite kaos kring allt, så det har inte hunnit sen. Någon chans att tävla får ni inte i det här avsnittet. Men Christer, han har givetvis en hälsning till er i vilket fall.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Ingen fråga den här veckan, men dock ett tips på vad du kan göra för att stilla din hockeyabstinens. Du kan ju lyssna igenom alla VFs hockeypoddar. Du kan ju lida om hockeyklubban en gång till. Eller bli brynäsare, så då vänjer du dig med korta säsonger. Ja, det var lite tips från coachen. Lite tips från butiken också. Handla med hänsyn och ta hand om varann. Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Och istället för att googla lugnt, tvätta händerna ofta med varmt vatten och tvål. Tack!
Där fick ni några tänkvärda ord från Christer. Och vi har ju den här podden mycket för att prata om Färjestad. Det är ändå, jag tror podden beskrivs på iTunes som en podd om SHL i allmänhet, om Färjestad i synnerhet, och så tycker jag väl det får vara när den heter VF Hockey. Så givetvis Ska vi ta Färjestad? Vad var det du sa? Du sa Gustav Rydahl på associationsleken kring Färjestad. Så det var ju ganska brett sådär. Mm. Så jag tänkte, du ska få den här frågan. Färjestad 2020. Var står Färjestad 2020?
Ja, jag skulle vilja påstå att man är den klubb i Sverige som spelar den mest underhållande hockeyn. Det är nog, ska jag sätta mig och kolla på en match så hamnar Färjestad högt. Jag tycker att de gör det. Jag tycker att man har en lyckats väldigt bra med att göra arrangemang. Jag tycker man har bra publiksiffror. Så att man står ju väldigt stark. Sen handlar det ju fortfarande med klubb som Färjestad, så finns det ju en väldigt stark vinnartradition. Att man ska vinna, det står lite grann, jag ska inte säga att stå över allt annat, för det gör det inte, men det har varit viktigt tidigare, och jag tror också att det är, så att det är väl den där kombinationen med att få ihop de här delarna också blir det där laget som går hela vägen i ett slutspel. Det är väl där det lilla frågetecknet finns, för övrigt som har gjort väldigt, väldigt mycket bra.
Ja, vi kommer ändå oavsett nu landa på 10 guldlösa år. Så är det.
Ja.
Det är väldigt länge för Färjestad sett till de 20-30 år man hade bakom sig med 9 guld.
Samtidigt är det ju en imponerande resa man har gjort de här 3 åren med Peter Jakobsson. Alltså, det är inte lätt att vända ett hangarfartyg som Färjestad är, va, och byta kurs mer eller mindre totalt och ändå behålla det som en del av det som är, en stor del av det som är Färjestad på något sätt. Så att där tror jag väldigt många har tålamod och tycker och ser att det går åt rätt håll och att det är en imponerande resa man har ju inlett och som håller på här. Och det är den första att lyfta på hatten för. För det är en sak att göra det Växjö och Skellefteå kanske då, som också kom upp relativt sent där efter sitt och kan liksom börja från ett blankt papper. Färjestad har ju så mycket att ta hänsyn till med historien och allt som har varit. Va? Så därför blir deras bedrift väldigt, väldigt imponerande. Än mer imponerande om man nu verkligen tar det där sista steget också då.
Visst är, innan vi går vidare, men visst är inte en jättedum liknelse att säga att Växjö och Skellefteå vänder väl tillbaka lite nu, men lite halvt de två klubbarna har de senaste åren varit i Färjestad var för en 4 år sedan kanske. Där spiralen har gått så mycket uppåt att till sist så faller det. Och det jag framförallt då tänkte på nu var med publik och så vidare, med intresse kring.
Ja, och Färjestad hade ju, som du är inne på, de hade några riktigt tuffa år där. Jag vet inte om det är 4-5 år sedan där, eller 4-5 år sedan är det säkert med publik. Ja, nej, det är inte alls någon dum jämförelse. Det är ju den stora utmaningen också. De har ju inte haft någon vardag egentligen i varken Skellefteå eller Växjö, utan det har ju varit fest från första året nästan där. Och,
ja, första året är det ju okej att bara hänga kvar. Det är ju fest.
Ja, precis. Så att man vunnit massa serier om man tittar på Växjö där. Så att, och det kommer ju vardagen, och då är det ju hur man hanterar det. Och nu har ju de inte alls lika stora arenor heller som Färjestad har. Nej. Och ändå jätteproblem, men de har problem i alla fall att få en hygglig beläggning i dem. Så att de brottas med liknande problem som det Färjestad hade för år sedan där.
Du, en liten hockeyfilosofisk diskussion. Du pratar om en underhållande hockey och så här. Och om vi tittar på, vi kan ta de 3 sista åren innan Johan Pennerborn eran i Färjestad inleddes, så var det 14-15 började alltså från då. 128 gjorda mål, sen 141 gjorda mål, sen 133 gjorda mål. Sen kom Pennerborn, 174 mål. Året efter 165 och i år 173. Mm. Det är ju snittar ungefär en 30-40 mål mer per säsong, vilket ju är en extrem ökning ändå.
Ja, absolut är det så. Sen har man väl också brottats, men nu vet jag inte om du har de siffrorna. Man har
insläppta,
ja. Insläppta, ja, precis. Då. Jag vet inte om...
I fjol var det helt okej, för man ser till dem innan. I fjol var det 114 insläppta. Och då får vi gå tillbaka till 12-13, liksom de åren, för att hitta säsonger med så få insläppta. Men däremot, som du säger, så givetvis det som framförallt har varit. Det var 145 insläppta första året och det var 146 i år. De släppte in 31 mål fler den här säsongen än vad de gjorde i fjol. Mm. Så där är det också. Men det var det, den lilla hockeyfilosofiska diskussionen jag tänkte ha. För det här vet, har jag pratat om. Jag gjorde ett förhands när Färjestad skulle möta Luleå. Jag tror det var i januari. Mm. För då hade Penneborn och Bulan tog ju över som huvudtränare samtidigt. Och jag satt då och räknade på det. Jag tror det på 2,5 säsong så skilde det en poäng eller någonting kring hur många poäng de hade spelat in sina lag. Mm. Men vinklingen jag gjorde handlade om att de har nått samma mål, men vägen dit har varit så skilda från varandra som det går överhuvudtaget. För att jag tror Färjestad hade gjort nästan 100 mål fler och Luleå släppt in 100 mål färre. Mm. Så sett. Och då pratade jag med Penneborn just om det där. Att för en biprodukt av att göra de här målen är att Marcus Nilsson spelar i KL nästa år, Linus Johansson spelar i KL nästa år och Mikael Lindqvist av allt att döma spelar i Schweiz nästa år. Mm. Och så vidare, och så vidare. Och Gustav Rydahl kunde ha spelat i NHL om han hade velat, om han nu håller sitt löfte och så vidare. Mm. Där är jag inne på min lilla hockeyfilosofiska diskussion. Får man nu ser till att faktiskt kunna vinna någonting här? Spela Färjestad för publikfriande hockey, för måleffektiv hockey för att kunna behålla sina spelare?
Det är väl uppenbart att man har en utveckling i sin klubb som gör att spelarna blir väldigt duktiga offensivt och på så sätt försvinner bort. Samtidigt så har jag svårt att se, jag tror att man skapar ju nya hela tiden också. Man har den typen av verksamhet där offensiven premieras och där man bevisligen gör, ja, kanske spelare som vi inte pratar så mycket om inför säsongen går och gör väldigt mycket poäng och är väldigt framträdande. Och så. Det tyder ju på att man gör väldigt mycket rätt. Mm. Och det tycker jag, det talar också för att då kommer även att få, det är en miljö där det skapas bra spelare. Och det har jag svårt att se att man ska gå ifrån. Man får nog se det som en positiv biprodukt att det försvinner spelare. Men Färjestad har ju också visat att man kan ersätta de här spelarna. Du var inne på det med man har ju legat målmässigt likadant 3 år i rad. Va? Så att det är ju inte så att man har haft en toppsäsong och sen försvinner många och sen slutar man göra mål. Utan det här har ju hela tiden fyllts på med andra spelare som har klivit fram och gjort poäng när andra har försvunnit. Va? Så att, nej, jag förstår vad du menar, men jag tycker att det blir ett väldigt tråkigt resonemang. Jag tror att man ska fortsätta definitivt med det som man håller på med. Mm. Och inte tänka så mycket på spelare försvinner på något sätt ändå. Det är klart, det är som du säger, visst, Luleå, hur många är stekheta där? Det är Joel Lassinantti kanske som är. Det finns väl ingen forward som gjort över 30 poäng i Luleå där. Det vimlar inte av dem i landslaget. Då, så att, det kan väl vara en fördel om man vill fortsätta jobba med kontinuitet. Men jag tycker att det är väl så färdigt att jag ska tänka i det här också. Man ska inte tänka så mycket på vilka man tappar. Nu tappar vi Marcus Nilsson, nu tappar vi Linus Johansson, nu tappar vi kanske Lindqvist. Alltså, istället se vilka kan vi göra till de nya som har kommit in. För Mikael Lindqvist var ju ingen superstar när han kom till, när han kom till Färjestad från AIK där. Och Marcus Nilsson har man väl gått och funderat lite grann på, så är han liksom en toppspelare i SHL eller är allsvenskan liksom de första åren han var där i Färjestad. Gustav Rydahl ska jag väl inte ens nämna liksom. Men han, ja, men det var ju en fjärdespelare.
Han var inte ens alltid. Det.
Nej, inte ens det.
Liksom. Inte i Luleå på slutet.
Nej, Daniel Wiksten plötsligt den här säsongen när han får chansen högre upp, ja, plötsligt så ser han ju ut som den där killen som gjorde massa poäng med Derek Ryan och Martin Johansson. Så att, nej, jag pratade lite grann med Peter, jag ringde Peter Jakobsson i samband med de här två tunga förlusterna där och det är som man säger, ja visst, det är ju hur tungt som helst, men se möjligheterna istället, ta in nya, gör dem, för de har ju bevisligen någonting som fungerar och som utvecklar offensiva spelare. Så att,
ska vi gå in på det vi var inne och hinta på lite förut då?
Mm.
För det känns som att det finns ändå någonting att spinna vidare på det. För ni avslöjade ju Jakob Petersson från Frölunda.
Mm.
In. Och Olle Lycksell skrev med Håk om igår, eller pratade väl i podden om. Att han ska vara på väg in till Färjestad, om det är underskrivet kontrakt eller inte, där de tvistade lärde. Men, och även Linköping gick ut och sa att de inte tror att han blir kvar, så det var väl också en hint om att det var vad som är på gång liksom. Jag lämnar ordet fritt, för det lät som du hade ett resonemang att dra igång som du inte riktigt var drog förut.
Nej, men det var väl lite grann det du var inne på, att man värvade från SHL ena året och från utomlands andra året, ja, och vilken strategi man ska välja nu då. Och där ser man ju att självförtroendet har ju växt i organisationen. Man märker ju att vi kan utveckla spelare här, vi måste inte köpa in färdiga stjärnor, utan vi kan ta spelare med offensiv potential som vi kanske inte tycker riktigt får ut maximalt i de klubbar de är, unga dessutom, och ta dem hit, och så försöker vi få den utveckling som vi har fått på andra spelare där. Och där är väl också ett... Jag skulle tro, Peter Jakobsson, vi kanske kommer in på det senare, jag vet inte, men han tror jag ju har väldigt stor del i Färjestads sätt att spela, och även en duktig på att rekrytera spelare. Men jag tror framförallt så tror jag att han har väldigt, väldigt bra koll på den här årsgruppen som är runt hans egen. Han har ju en son som är född 00 där, va? Och det här, jag menar, Jakob Petersson och Yxell har han garanterat sett jättemycket när han var yngre. Jag tror att han var ganska intresserad av att följa sin sons karriär och sådär. Ja, och så va. Och just den här kullen tror jag han har grym koll på. Alltså, han har bra koll generellt, men jag tror att den här kullen med, säg, från 98, 99, 00, 01 där tror jag att han har en extremt bra koll. Och det här är ju två spelare som han har, som han vet ganska exakt vad han får. De är ju, det här är ju två skickliga spelare, två ganska, jag ska inte säga att de är små, men de är ju inte fysiska på det sättet. Men framförallt så har de ju en skicklighet som Färjestad vill åt, och som man liksom vill utveckla ytterligare då, och ge dem de rollerna som de kanske inte riktigt har fått. Petersson har ju spelat lite, han har väl varit lite hjälpgumma i Frölunda kan man väl säga där, han vill ju spela center och sådär, en center. Så att Luxell har väl fått förtroende i Linköping helt okej sådär. Så att, men kanske inte. Jag skulle väl tro att Olle Luxell väljer Färjestad på grund av att han tycker väl att de spelar en mera hockey som passar honom bättre. Sådär. Så att, det tror jag väl Färjestad, och där är man ju, det är ju smarta värvningar. Sen är det ju ingen garanti för att de här spelarna kommer att funka, men det är mycket som talar för att de har skillsen, de kommer till en klubb som har utvecklat skickliga spelare förut som vill spela en offensiv hockey. Och då får du ju andra, tredje kedjespelare för väldigt, väldigt billig peng. Som också kan vara med och bidra. Så där tror jag man har, där tycker jag man har varit smart, Färjestad, som har tagit de här spelarna.
Ja, det känns som att man har byggt upp en, eller ska vi dra det så här långt till och med, kan på något sätt börja se, eller, nu har jag blandat ihop en resonemang, men så här: Vikkarlskoga i Hockeyallsvenskan har alltid vetat sin plats i näringskedjan, sett till att det har aldrig varit pengar som har lockat spelare till Karlskoga. Det har ju Färjestad. Det ska jag inte jämföra med dem så. Färjestad är ett av de lag i SHL som lägger mest, om inte det som lägger mest pengar på spelarbudgeten. Så inte så, men att när det är än tydligare med utflykten av spelare från Sverige till Nordamerika, framförallt till NHL eller till KHL och till NLA, när jag tycker den svenska rangordningen har blivit än tydligare även för SHL de senaste åren. Håller du med mig om det?
Ja, absolut, och det har du. Jag menar, spelare idag, all respekt för SHL, men det är ju en språngbräda ut i den stora hockeyvärlden, och det är ju där de stora pengarna finns, och då finns det ju ingen anledning egentligen att välja pengarna i SHL, utan då handlar det mer om att var kan jag förbereda mig bäst för det som komma skall, var utvecklas jag bäst någonstans. Det är det jag tror många spelare tittar på, de flesta unga spelare idag tittar på det.
Och det var det, just där jag då kände just likheten Vikkarlskoga Färjestad, att ja, men de kanske börjar få lite av ett sånt rykte. Jag tycker de här som nu är på gång in, båda känns lite åt det hållet.
Ja, men du vet ju också hur det var kanske förr på den tiden där, att den här typen av spelare då, de tog man väl in lite på en höft och bara liksom möjligtvis satte dem i någon fjärde kedja eller någonting så när Färjestad värvade. Nu har man ju en tydlig plan säkert hur man ska använda dem, om man ska spela dem, och man bryr sig mycket. Det här var ju marginalspelare förut som man kanske plockade in så från tredje, fjärde kedja från andra klubbar och inte la någon större vikt på, tror jag, sådär, utan nu gör man ju verkligen gör man ju verkligen det, och det tror jag spelare vill ju. Jag menar, det finns ju några klubbar idag, jag sitter på Rögle till exempel också, jag pratade med, så med det med en tredje kedja med Dominik Bock, Nils Höglander och kanske Anton Bengtsson. Jag menar, det handlar mycket om att vara smart med pengarna för att kunna lägga på lite annat. Och det underlättar ju om du har en för har du ingenting att erbjuda, om du inte har liksom, vi tränar väldigt bra eller vi spelar en positiv hockey eller vi är professionella, då är det bara pengarna kvar. Och ska du då hålla på att betala för den här kategorin av spelare och bjuda högst på dem, då blir det inte så mycket kvar till övriga truppen. Så därför så har man ju en bonus när man får det här ryktet om att det här är en miljö där man kan utvecklas.
Och det har ju trots allt Frölunda haft i ganska många år, sett till alla juniorlagsmän som har kommit hit.
Ja, absolut. Det är några till. Du har Rögle som är på väg upp. Där tycker jag. Du har Djurgården som jag tycker också ligger där någonstans.
Skellefteå för ett antal år sedan.
Skellefteå absolut för ett antal år sedan. Definitivt, va. Och där tycker jag det är väldigt intressant att se hur olika sportchefer bygger sina lag. Vilka som kanske tänker ett varv till innan man, som är väldigt noga med hur mycket betalar. Vi betalar inte 100 000 bara av gammal vana för en SHL-spel. Utan vi gör nog, är verkligen värd de här pengarna? Jag kanske hittar en liknande för 40 000 i allsvenskan, bara jag är där och jobbar hela tiden, titta, scouta, se spelare, prata med folk, då kan jag ha de där spelarna som är lika bra för halva pengen. Det tycker jag skiljer lite grann där på. Jag tycker vi har några sportchefer som utmärker sig där med, och det är lite grann de jag är inne på där med Chris Abbott, med Peter Jakobsson som jag vet är överallt. Fredrik Sjöström vet jag är i stort sett överallt. Jocke Eriksson vet jag inte om han är överallt, men jag tycker han gör bra. Joakim Eriksson ska jag säga, Djurgården. Jag är annars Pianari, men säger Jocke. Och som jag tycker också gör smarta värvningar från allsvenskan, med allt från Linus Johansson till Kalle Östman, Sebastian Strandberg, den typen av spelare. Och sen när de blir lite för dyra, ja, då gör man en avvägning. Är de verkligen värd de här pengarna? Nej, men vi tycker inte att Linus Johansson är värd de här pengarna. Men då får Färjestad ta honom, för de ser något annat. Och sådär. Så det är där som jag tycker skiljer de framgångsrika från de mindre framgångsrika faktiskt. Och där har ju Färjestad en strategi. När jag sätter ihop det laget, jag kan få plats med Petersson i en tredje kedja, jag kan kanske peta upp Luxell i en andra eller eventuellt en tredje kedja. Ja, men då blir det pengar över också om man skulle vilja lägga in där. För det är ju, det behövs ju definitivt komma in lite offensiv spets framåt.
Du, nu vet jag inte hur mycket du har följt den här, men det har varit en följetong för Färjestad-fans i ett antal månader. Kontraktförhandlingen med Per Åslund. Hur ser du på situationen?
Jag förstår situationen. Jag har förstått det som att Åslund känner väl att han har varit underbetald i många år. Om inte jag minns helt fel så var det väl en anledning till att han gick till Köln där en gång i tiden också. Var väl också något liknande i alla fall. Man har tagit honom lite för givet, tycker han. Och det är ju ett problem med spelare som man vet inte gärna flyttar. Det är klart att det väger nog säkert en klubb in i, eller det är klart att de gör det när det blir en kontraktsförhandling och sådär. Men risken att han flyttar är så liten så att vi kanske kan lägga oss lite lägre. Va? Nu har vi gjort sin, om inte bästa säsong så i alla fall en av de absolut bästa säsongerna här.
Kan du säga frågan. Bästa?
Bästa till och med. Svårprisad, och det tror jag också ligger lite grann i Färjestads strategi, att man lägger inte bara pengar bara för att, utan man vill känna att nej, men det här är det vi är beredda att lägga på det här för att vi ska få ihop den här helheten, det här pusslet, och där är man väl inte alltid överens med spelare och agent om vad man tycker där, men det är väl klart att de kommer att komma överens, det tror jag. Jag tror inte att Åslund vill flytta igen. Samtidigt finns det alltid en nedre gräns, men jag tror att i det här fallet så kommer de nog att mötas på halva vägen någonstans. Och sen är det väl alltid en fråga om hur långt kontraktet ska vara. Kan han vara 33 nu eller?
Fyller 34 i sommar.
Ja.
Tvåårskontrakt är det de pratar om, och det låter som att där är de ändå relativt enade kring. Färjestad verkar inte ha några problem med 2 år. Jag tror han kan köpa 2 år. Även fast jag tror hans första önskan var 3-årskontrakt.
Ja, det skulle jag också känna, va? För då börjar han komma upp i en ålder, och då kanske han, när han går med på 2-årskontrakt, så vill han ju naturligtvis ha det lite sockrat då, säkert, kontra 3-årskontrakt där. Då är det ju frågan om en sån Ja, hur värderar man en sån spelare?
Och hur värderar man det faktum att han, om han skriver på i typ oktober, kommer gå upp som tvåa genom tiderna sett till spelade matcher?
Mm. Jo, men det är väl klart att det, och jag är ju inte, jag var ju i Karlstad i både år och förra året lite grann, och det var först då jag riktigt förstått hur stor Per Åslund är där. Jag har aldrig liksom, han har ju varit lite skuggan av alla de här stora stjärnorna när han var liksom mellan 20 och 30, och det var ingen spelare som tog så mycket plats heller, kände jag. Utan, men när jag väl var där och vi gjorde någon podd där och lite sådär och liksom pratade med folk, och då gick han väl skadad också efter den här otäcka smällen där, och hur otroligt populär han kanske har varit hela tiden, jag vet inte, men i alla fall blivit om inte annat på sitt sätt. Så att det var ett här wake up för mig faktiskt, att att han är så otroligt populär där.
Mm, mm. Sista innan vi ska knyta ihop säcken för podden. Vi har nämnt två av de tre nyförvärv som ska vara klara. Henrik Haukeland, va? Mm. Är det rätt uttal?
Ja, det låter bra. Det var länge sedan jag bodde i Norge. Men det känns tryggt.
Haukeland, ja.
Haukeland.
Hur ser du på den värvningen in istället för Marcus Svensson? Nu ska vi se, de har inte gått ut för Marcus Svensson, men det finns inte plats för tre målvakter i SHL-lag, och Arvid Holm har redan kontrakt, så att vi kan
fast det. Ja, och det har jag väl, de informationer jag har också är ju definitivt att det blir så. Det man kan säga om Haukeland är väl att han är relativt oprövad. Eller han är väl väldigt oprövad i SHL, det måste vi ändå säga. Han gjorde väl lite matcher med Leksand för några år sedan. Sen har han ju två starka säsonger i Finland bakom sig.
Och var väl bra i Timrå också,
eller? Ja, absolut, när han gick upp. Ja, han var ju stor kvalhjälte där framförallt. Det ska vi inte glömma att nämna. Han var ju en jätte i kvalet där. Men om vi tittar på högsta ligaspel då, om vi tittar rakt så då, så är det ju det han har. Jag har ju ganska stort förtroende för masken, som ni kallar han för. Det är enkelt också, så slipper jag swosha till det där. Jag är målvaktstränare då, man säger swosh. Tror väl att de har gjort en rejäl scouting. Spontant så känns det väl som att det kommer inte att bli sämre. Sen är det väl inte hundra på att det kanske är toppklass. Samtidigt måste man ju väga in vad man betalar. Men Arvid Holm, en billig målvakt. Haukeland, inte en jättedyr målvakt. Vad kan han ligga på? 100-150 kanske? Tusen skulle jag kunna tänka mig.
Skulle tro att de ligger ungefär tillsammans kanske på nästa säsong på lönen som bara Marcus Svensson har haft i år.
Ja, om kanske inte under.
Till ja, exakt.
Ja, jag skulle kunna tänka mig att de ligger kanske på 200 där tillsammans på de två målvakterna, och jag skulle tro att Marcus låg en bit.
Jag kan tänka mig Holm ändå fick lite höjning nu när han förlängde. Han skrev
han gjorde det.
Det var inte, hade han skrivit två år direkt, då hade de definitivt legat under.
Ja, det har du rätt i. Det har du rätt i, helt klart.
Han kanske uppe på en 60.
60-70.
Ja, säkert. Och låg säkert på 40. Nu,
när han kom från Karlskrona. Ja. Så att det är väl också en sak att väga in där. Och, det ser lika bra ut, tycker jag, som inför den här säsongen. Då, tycker jag, jag trodde, det var lite förvånande med Marcus Svensson. Jag trodde kanske att han skulle stå betydligt mer än vad han gjorde den här säsongen. Då, men det fanns väl lite anledningar till det. Och jag tror väl att det är väl ingen 5 plus målvaktssida i utgångsläget. Men den kan definitivt ligga runt 4 plus. Om vi nu använder Aftonbladet betyg där. Och när säsongen är färdig där. Och det ska bli spännande att se Haukeland i SHL här. Och jag tror de har övervägt noga där hur de skulle, att innan de tog honom. Jag tror inte bara att de har värvat honom sådär, utan det. Sen är det väl det man funderar lite grann på, som jag funderar på lite med Färjestad, är väl just backsidan där, och kanske lite grann som man tänker att det är väl en stark backsida. Alltså, jag sitter ju och fyller i lite drömvärvningar och sådär där, och jag såg även att ni hade med, tror jag, med Jesse Virtanen där och lite sådär. Man kan känna att det kanske är lite baktungt där med backsidan. Man har ju väldigt mycket bra backar, och ska man dessutom ha in Virtanen där, då måste man ju göra utrymme, känns det, nästan, ta bort någonting där och så. Och samtidigt som jag känner att jag skulle prioritera någonting i dagsläget nu, så är det kanske snarare forwards istället för backar.
Jag tror att, nu ska jag säga så vidare, men vad jag har förstått, det är ett långskott. Det är inte på något sätt nära. Och jag tror att han, innan Sverige blir aktuellt, så kommer han noga och kolla vad han kan få i KL och Schweiz. Sen så vet jag inte hur hans marknadsvärde är, hur mycket det gör till exempel för Schweizklubbarna att han har ett sämre år i KL bakom sig, eller hur mycket de tittar på det han gjorde i SHL innan. Ja, det vet man inte. Men jag, ja, vad sa du?
Ja, nej, men alltså det har säkert, jag tror inte det har jättestor betydelse för KHL för Schweiz på så sätt. Det jag känner att som det ser ut nu, ska man ens ta in någon mer back som kostar någonting?
För den enda utgående är Johan Ivarsson. Ja, så sätt.
Och jag har ju liksom radat upp de här sju nu som man har inne här. Det är ju bra, jag tror ju mycket på Albert Johansson nästa säsong till exempel. Det man är fundersam på är väl Mosic där lite grann. Det är en ganska dyr spelare som samtidigt kanske exakt den spelare Färjestad behöver i ett slutspel för att gå långt. Växte väl under säsongen.
Ja, men de gillade honom mycket i slutet på säsongen.
Ja,
Nu ska vi inte prata om plus minus som någon superstatistik, men jag vet att han hade... En bit in på säsongen så hade han typ minus 10 och jag tror han slutade på plus 15. Så det är ändå, när det är så stora skillnader så säger det ändå någonting om en förändring. Och det sa Peter Jakobsson när jag pratade med honom igår, att han har ju själv klausul för Ryssland och Schweiz i sommar. Men han har inte signalerat att han ska någonstans, och de tror att de kan få väldigt nytta av honom nästa år. Vi ska även säga att Blam kan vi inte riktigt räkna in än. Färjestad har dock gett honom beskedet att de vill ha honom kvar från deras sida. De kommer inte säga upp optionsåret, men han kan ju fortfarande göra en halv månad till. Men min känsla med Virtanen är att det nästan lite är, om du vill komma hit så löser vi det, så sett. Då får vi kanske flytta på någon annan då, i så fall. Men du är för bra för att vi ska tacka nej till det. Och det kan jag på något sätt tycka är rätt tänkt i dessa cykliska tider. Har man möjligheten att en sån toppback känner att nej, men KL, det var inget för mig. Jag kan nog tänka mig att skriva ett treårskontrakt med er. Jag tyckte det var så bra i Karlstad. Ge mig en bra lön så skriver jag 3 år. Kanske man ska göra det, även fast det blir tjockt. Du hamnar kanske lite i det läget Frölunda hamnade i år, med att du plötsligt får väldigt många, och det är en svår avvägning, men jag har svårt att se att du ändå ska tacka nej.
Nej, men så är det ju. Det kommer de ju inte att göra, absolut inte. Och det kan bli lite tjockt det här året, samtidigt så kan man ju, som du vinner på, eller kommande säsong, man kan ju också hitta lösningar på det. Och vi vet ju inte ens om Bland blir kvar, som du vinner på. Jag läste också det där som ni skrev där om att han hade möjligheten själv att välja då, hur han vill göra. Så att det kan ju lösa sig så också, men annars är det ju forwards där. Jag sitter väl ser väl nästan, ja, i stort sett tre öppna platser som behöver fyllas där. Om nu Lindqvist också försvinner, så känns det som att det är en center och två ytterforwards snudd på som behöver in där.
Och det är ju ganska långt fram. Vi kan väl, alltså, fall Per Åslund nu blir kvar.
Jag räknar säga in att
då finns ju en Ejdsell och en Åslund som finns långt fram i laget. Men det behöver väl in ett par till långt, långt fram i laget ytterforward.
Ja, det känns väl som att de behöver ha center där, Åslund och Ejdsell också. Ersättare för Linus Johansson. Och sen behöver Rydahl ha någon som ersätter Marcus Nilsson där.
Lycka till!
Någonting. Ja, precis. Men sen Lindqvist där, det visade ju Viksten att han definitivt kan spela och göra det väldigt bra. Så att det kan ju vara en intern lösning på den sista ytterforsplatsen, att man lägger mycket pengar på att försöka hitta något till ersätta Marcus Nilsson där.
Ja, men absolut. Du, då är det dags för det roligaste av allt. Givetvis ska vi tävla.
Ja, vi ska göra det. Just.
Ja, du trodde du var klar här. Du tänkte att du kunde slappna av.
Jag hade andats ut.
Nej, tävling ska vi göra, och som vanligt, du får ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng. Du får gärna resonera högt, men säg inte svaret om du kommer på det, utan då får lyssnarna höra alla ledtrådar i så fall. Jag ska säga att det är en hockeypersonlighet vi är på väg till. En person, alltså inte ett lag, utan en person.
Hur sa vi nu? Skulle jag svara? Jag ska inte ropa.
Du behöver inte säga, du får gärna resonera högt kring hur du tänker, men säg inte namnet om du kommer på det.
Ska jag skicka något svar till?
Nej, jag litar på att du säger så pass mycket tro på den. Du känns inte som en fuskare.
Nej, det är bra det.
Så om du är redo så drar vi igång på 10 poäng.
Kör igång.
Yes. Jagar ny arbetsgivare, men oddsen att han återvänder till en före detta klubb är faktiskt ganska låga. Har man representerat 7 av klubbarna i Sveriges 2 högsta ligor blir det ju så. Jagar ny arbetsgivare, oddsen att han återvänder till en före detta klubb är ganska låga. Om han representerat 7 av klubbarna i Sveriges 2 högsta ligor blir det ju så. Har du något svar eller vill du hata poäng?
Nej, jag kör 8 på den.
8 poäng. Du stavar fel, kan FBK-legendaren ha sagt till honom när han bodde i Karlstad. För ja, Färjestad är faktiskt en av de där 7 klubbarna.
Stavar fel. Ja, jag får passa på den.
Vi tar 6 poäng. Har ett tyst H både i för- och efternamnet. Har nått störst framgång i den sydsvenska staden vars ökända centrum har en glaciär.
Gud, det här var ju... Kan du ta den en gång till, eller?
Har ett tyst H.
Både tyst H?
I, nej, tyst. T-Y-S. Tyst? Tyst H. Ja. Både i för- och efternamnet. Har nått störst framgång i den sydsvenska staden vars ökända centrum har en glaciär. Har du något på 6 poäng?
Nej, det är helt
då, nej, men ibland blir det så, då kör vi 4.
Ja.
9 mål, 3 säsonger i rad blev det i Blekinge. Men hemkomsten blev ingen succé. 6 mål på 95 matcher räckte inte till nytt kontrakt för denna 28-åring. 9 mål, 3 säsonger i rad blev det i Blekinge. Men hemkomsten blev ingen succé. 6 mål på 95 matcher räckte inte till nytt kontrakt för denna 28-åring. 7 olika klubbar i Sverige. Färjestad är en av dem.
Och 9 mål, 3 säsonger i rad i Blekinge.
Har du något på 4:an? Nej, ska vi ta 4:an?
Nej, du är helt vera bort.
Då kommer det här. Brynäs, Mora, Timrå, Linköping, Färjestad, Malmö, Karlskrona och sen Brynäs igen. Där har du klubbhistoriken för han som delar förnamn med von Anka och efternamn med Toto.
Ja, den var ju lite långsökt alltså. Ja, nu har jag svarat. Ja.
Nu har du svarat. Vem är det jag söker?
Ja, det är Joakim Brodin.
Ja,
just det. Det är väl ingen... Ja, lite doldes kanske i... Just det, med tysta håna där också.
Ja, han har ju ett Joakim både i förnamnet och i efternamnet. Men det är ju inga som uttalas så sett. Så sa jag att han har 7 olika klubbar. Ni fick ju de alla uppradade där. Och sen, du stavar fel, kan FBK-legendaren ha sagt till honom när han bodde i Karlstad. För medan Thomas Rodin stavar R-H-O-D-I-N, så stavar han R-O-H-D-I-N. Absolut. Vilket jag hade enorma problem med, kan jag säga, när han bodde här. Som hade lärt mig att skriva Rodin på ett sätt. Och så sen nådde störst framgångar i sydsvenska staden. Ökända centrum har en glaciär. Då är det alltså... Karlskronas centrum ligger ju på en ö. Och där, det är väl ett landmärke ändå, Karlskrona. Jag vet inte om du har... Jag har min före detta kollega Johan Hedlund som älskar glass. Älskar glaciären i Karlskrona. De är kända för de har typ Sveriges största glassar.
Aha, ja, du ser. Jag
vet man inte om det så blir det svårt.
I Karlskrona.
Ja, du ser. Och sen som sagt, 9 mål, 3 säsonger i rad. Sen stack han hem till Gävle och Brynäs. 6 mål på 95 matcher och kommer nu att lämna Brynäs som 28-åring. Där hade vi det.
28 år och 7 olika klubbar.
Det är bra gjort.
Bra jobbat, ja.
Ska vi säga att han gjorde 2 matcher i Malmö, så att det var väl bara ett litet kort lån. Men... Ja. Och då han dessutom 2 olika sessioner i Brynäs. Så han hade 7 olika klubbar när han var 26 år också. Så att det är väldigt mycket, så sett.
Jag borde kanske ha tagit en tid, men jag skäms inte ihjäl i alla fall. Jag tittar nog lite för högt, tror jag. Jag tror jag gick på något lite...
Lite coolare namn, lite...
Ja, lite tyngre namn kanske, så sett. Men du var skickligt ställda. Frågor, du virrar bort med rejält där.
Ja, det var väl kul. Vi får se vad lyssnarna har tagit det på, för det var någon som tog det tidigare. Men du, Hans, stort tack för att du ville vara med och köta lite hockey, och förhoppningsvis så har vi kunnat skapa lite intressant lyssning till några som har väldigt mycket tid hemma just nu.
Tack för att jag fick vara med.
Ja, och till er som lyssnar, återkommer med i alla fall ett avsnitt till den här säsongen som plötsligt blev slut. Hade lite tankar, som sagt, livepodden skulle vi köra. Det skulle köras, hade lite tankar kring hur det skulle vara runt slutspelet och så. Allt det fick även jag kasta åt sidan, så blev det helt annorlunda. Men VF Hockey kommer tillbaka om ett par veckor igen. Ha det gött till dess. Hej!